Och här är nu den 13 december 1985. Det vill säga 4 år efter det krigslagarna infördes i Polen.
Example of course is quite would be quite pessimistic. 1980 and 1981 was the period of solidarity.
Jämför man med 1980 och 81 så ser det förstås väldigt pessimistiskt ut. Den perioden var kännetecknande för en slags explosion av frihetstankar och hopp. Det ledde till en enorm satsning i aktivt arbete för frihet. Nu upplever vi inte lika hög grad av frihet. Krigslagarna har minskat de här aktiviteterna väldigt drastiskt. Men jag tycker faktiskt inte att man ska jämföra solidaritetsperioden med dagens situation i första hand. Utan tiden före solidaritet och idag. Och då ser man klara skillnader som är betydelsefulla för framtiden. Året 1979 är mer jämförbart med dagens situation. På den tiden fanns också en hel del förbud från myndigheternas sida, även om lagarna idag är strängare.
But still, even with this, as I said, much greater degree of restrictions and harassments and oppression.
Men trots att det idag är högre grad av restriktioner och bestraffningar, så upplever vi mer frihet idag. Detta låter nog väldigt motsägelsefullt, men det är sanningen. Hur är detta då möjligt? Jo, människor är mycket mer medvetna om situationen idag. De vet vad frihet innebär, för de har smakat på densamma och polackerna kämpar för den här friheten mer än tidigare. Jämför bara med antalet politiska fångar 1979 och idag. På den tiden fanns 4-5 politiska fångar. Idag finns mer än 400 i fängelserna.
I think that the period of solidarity in which people experienced the period of freedom, they simply could.
Jag tror att solidaritetsperioden gav människorna en känsla och erfarenhet för vad friheten betyder för dem, för livskvaliteten. Det är inte viktigt längre om man har ett kylskåp i hemmet eller kampen om att köpa materiella ting, säger Janusz Onitskiewicz. Men har då solidaritet någon makt idag egentligen? Efter samtal med ett 20-tal polacker under vistelsen i Polen, människor som tidigare varit medlemmar i solidaritet eller som sympatiserat med fackföreningen, så får man uppfattningen att polackerna inte stödjer solidaritet lika mycket längre. Det finns en slags trötthet av att demonstrera på gatorna. En slags trötthet på Lech Wałęsas ständiga uttalanden som avlyssnas via de utländska radiokanalerna. Har polackerna vänt solidaritet ryggen, Janusz Onitskiewicz?
I wouldn't agree with you. You see, of course, if you think that if you will ask people, will they be?
Jag kan inte hålla med dig i de här påståendena. Det är klart att om solidaritet skulle uppmana folk att gå ut i en generalstrejk, så skulle man inte få något gehör. Polackerna är helt enkelt trötta efter de senaste 4 åren. De är rädda för att mista sina jobb och så vidare. Men titta istället på händelser typ fader Jerzy Popieluszkos begravning. Där deltog hundratusentals människor och de gav öppet sitt stöd för både solidaritet och Lech Wałęsa. Ett annat exempel är valdeltagandet nu i höstas. Enligt myndigheterna deltog 79% av befolkningen. Det finns mycket som talar för att den siffran kan ifrågasättas. Men okej, vi utgår från att den stämmer. Lika fullt så vägrade 5 miljoner polacker att delta i valet, trots hot om bestraffningar och risk för repressalier. Dessa båda händelser visar var folket står. Vad säger då regeringen? Ja, varje vecka hålls presskonferenser för utländska journalister av informationsministern Jerzy Orbán. Varje vecka kan man bevittna tillställningar där Jerzy Orbán deklarerar att solidaritet inte har något stöd bland befolkningen längre och att situationen håller på att normaliseras. Men fängelserna fylls ständigt av nya politiska fångar. Nyligen beslutade den polska sejmen att man skulle frisläppa de fångar som kunnat visa att de har anpassat sig till samhället. Personer som olika organisationer genom en slags social garanti har lovat att ta ansvar för. Att de inte ska få ett så kallat återfall. Drygt 110 personer har fått sådana garantier. Men fortfarande sitter ett 100-tal människor i fängelser. Och de kommer inte att få någon som helst frisedel, säger Leszek Pietraszynski vid statsåklagarmyndigheten i Warszawa.
Rozumiem, że pyta pan o niektórych ludzi, którzy w przeszłości należeli do związku zawodowego.
Jag förstår att ni frågar om människor som tidigare arbetade fackligt, men som senare övergick till att arbeta politiskt. Dessa människor kommer inte att få någon amnesti. De har redan utnyttjat samhällets ganska liberala hållning mot dem. Dessa människor blev frisläppta i samband med de allmänna amnestierna som gavs 1983 och 1984. Men trots det har de fortsatt med sin brottsliga verksamhet som leder till våld och bryter mot lag och ordning i landet.
A bowiem te względy przedmiotowe wskazują, że nie ma tutaj tej pozytywnej prognozy resocjalizacyjnej i nie ma tej gwarancji.
De här personerna har helt enkelt visat att det inte finns några som helst positiva prognoser för att de ska kunna återanpassas till samhället. Det här var den officiella versionen som sades när bandspelaren var på. När jag stängde av bandspelaren ersattes ord som prognos för positiv rehabilitering med mer inofficiella meningar som sades i skämtsam ton. Till exempel beskrivningen av Lech Wałęsa. Han är ofarlig och löjeväckande. Tänk bara på att han inte har läst mer än kanske en bok i hela sitt liv. Eller citat där Leszek Pietraszynski beskriver sitt arbete. Vi arbetar som kirurger. När en böld uppstår så måste vi skära bort den. Men frågan är då, är den här så kallade bölden så pass stark att den kan få med sig det polska folket om den släpps ut ur fängelset?
Gdyby było takie niebezpieczeństwo, nie byliby uwalniani.
Hade det inte varit en fara så hade de givetvis inte suttit där.
Ja, det var kanalens Vladislav Savic som var reporter. Vi har nu med oss per telefon Tore Rundgren på plats i Gdansk. Och jag skulle vilja fråga dig, märks det på något sätt att det idag är årsdagen för införandet av krigstillstånd i landet, Tore?
Nej, nu kan jag bara tala för vad som sker i Gdańsk och i Gdyn, ja. Vad som sker på andra platser i Polen, det vet man ju inte. Och det är ju sånt som nyhetsmedia här i Polen, det talar man ju inte om. Men här är det helt lugnt och det är väl första gången sedan general Jaruzelski tog makten som det inte har förekommit några som helst demonstrationer här. Och jag talade med Wałęsa igår och han var ju övertygad om att det här skulle vara en dag precis som alla andra utan några direkt påtagliga påminnelser om vad som skedde den 13 december 1981.
Kommer det överhuvudtaget att ske någonting de närmaste dagarna i Polen?
Ja, det vet man inte. Om det sker någonting så blir det i så fall på måndag. Det är så att på måndag då är det 15 år sedan de tragiska händelserna här uppe i Gdańsk och Gdynia då militären sköt på varvsarbetarna och tanksen krossade varvsarbetarna. Officiellt så säger ju myndigheterna att det var 22 stycken som dödades, men inofficiella uppgifter säger att det var betydligt över mer än 200. Och det är den dagen som man manifesterar på något sätt, därför att monumentet utanför Leningvarvet i Gdańsk och likaså monumentet utanför varvet i Gdynia, det är ju monument som ska påminna om de tragiska händelserna 1970. Och Wałęsa har sagt att han ska lägga ner blommor och hålla tal vid monumentet utanför Leningvarvet i Gdańsk. Och man kan göra det är väl osäkert, därför att han har fått ett brev ifrån åklagaren i Olsyn, det ligger ungefär 10 mil sydost om Gdańsk, att han ska infinna sig där på måndag för förhör, eftersom han skrev ett tal vid en jordfästning för en student som enligt polisen ramlade från en polisbil och slog ihjäl sig, medan andra säger att han misshandlades till döds av polisen. Wałęsa skrev ett tal till den jordfästningens ombud för Wałęsa läste upp det. Och nu är han kallad till Olsyn för att höras närmare av det talet. Det här är naturligtvis ett sätt för myndigheterna att se till så att Wałęsa inte finns i Gdańsk på måndag. Men Wałęsa själv sa att jag kommer absolut inte att åka till Olsyn, utan jag ska vara här. Det är här jag är hemma, och skulle jag vara i Olsyn, då ska du ha klart för dig, sa han, att då har jag blivit för dit med våld.
På Leninvarvet i Gdansk, som ju stod i centrum för solidaritetskamp, där finns nu en ny fackförening som anklagas för att vara regeringsvänlig. Vilken roll tror du den här nya fackföreningen spelar?
Ja, det är klart att regeringen framhåller ju hela tiden att det är den fackföreningsrörelsen som genomdriver reformer, om man nu kan tala om reformer, det är ju blygsamma sådana. Medan Solidaritet säger att det här är ju krav som Solidaritet förde fram och som man fick igenom 1980 vid Gdansk-avtalet, och krav som har funnits kvar hela tiden. Regeringen säger alltså att den här fackföreningsrörelsen har stor betydelse för varvsarbetarna, medan Solidaritet säger att den är totalt betydelselös. Men faktum är att den har fler och fler medlemmar. Det kan man inte komma undan.
Tack, Tore Rundgren, på plats i Gdansk i Polen.
Tack.
Som jag har hört om här i september, när man släppte ut fångarna ur fängelserna. Betyder det att det är en annan politisk situation?
Jag menar att redan före amnestin var en ny politisk situation, i det att det finns en tillräckligt verksam opposition som är så stark att regeringen måste polemisera mot den, vilket man också gör ibland får man läsa i den officiella pressen polemiker mot saker som har stått i den underjordiska pressen. Mm. Om man sen ska bedöma amnestin, som alltså till allas glädje har släppt ut de politiska fångarna i Polen, så kan man ju ännu inte säga att det i sig betyder en politisk förändring. Det betyder att de är på fri fot. Mm. Och det betyder också att oppositionen har satt igång att försöka åstadkomma det samarbete som de sa är alldeles nödvändigt för att utveckla Polen för framtiden. Men vad gensvaret blir från myndigheterna, det vet man inte.
Vi hörde ju att de själva var väldigt misstrogna mot den här amnestin.
De verkar mycket misstrogna.
Men Jan Mosander, när du har varit och arbetat i Polen, har det varit lätt att ta sig fram? Har det varit lätt att få folk att ställa upp? Vi såg på varvet att de sprang iväg och ville inte tala med dig, men i övrigt verkar det som att de ställer upp.
Ja, de här har ju ställt upp då, men det är många som inte ställer upp. En bekant familj till mig som jag dessutom känner ville inte vara med framför kameran, därför att deras son hade fått ett nytt jobb i ett statligt företag och de vill inte riskera något. Man kanske, det är till och från. Många ställer inte upp fortfarande. Men sen ska man komma ihåg också att de här manifestationerna som vi såg här i Warszawa, det är ju att regimen tillåter det. Det är ju också ett sätt för regimen att låta befolkningen lätta på trycket.
Mm, men man ingriper inte. Du sa när du kom hem att du såg inga poliser ute på gatorna. Fast det här var ju alltså då stora folkmassor i rörelse. Mm. Så det låter ju som det på något sätt skulle ha hänt någonting ändå. Hur man nu ska tolka det. Man slogs ju av provokationerna inne i kyrkan. Att man alltså använde kyrkorummet för politiska manifestationer. Och vi har ju hört tidigare att i kyrkorna spelas teater och man har konstutställningar i kyrkorna och så. Är kyrkan sakrosant? Kan man få vara i fred så att säga om man är innanför kyrkans murar?
Ja, i stort sett är ju kyrkan ett fredat rum i Polen, eftersom det blir såna väldiga reaktioner från befolkningen i Polen om myndigheterna ger sig på kyrkan. Man ska inte glömma att för 2 år sedan så mördades fader Popiuszko. Mm. Vilket möttes med väldiga reaktioner i Polen. Men kyrkan spelar förstås en väldigt stor roll. Det spelar en stor roll därför att det är ett slags legalt, fritt, självständigt, från myndigheterna oberoende utrymme i Polen, där saker och ting kan ske. Vilket inte är helt oproblematiskt heller, eftersom kyrkans första uppgift är att vara en religiös institution. Och nu får den spela en massa andra roller i Polen som egentligen borde spelas på andra håll. Mm. Men bortsett från det som händer i kyrkan, så händer också saker på andra områden. Det finns ju en omfattande underjordisk utgivning av tidningar, av böcker och så vidare.
Mm. Och i ditt reportage så skymtade den här boken som jag talade om i inledningen, som alltså heter De ansvariga på svenska, men som heter Onni, dom på polska. Och alltså har florerat i Polen i flera år underjordiskt och trycks om i nya upplagor. Därför att den har ett sånt kraftfullt innehåll, ska jag säga. Det är alltså en intervjubok som journalisten Teresa Toranska har lyckats åstadkomma. Det är intervjuer med gamla stalinister som hon har fått att berätta. Och den boken utkommer, som jag sa, på svenska i dagarna, och det är du, Anders Bodegård, som har översatt den. Vi ska få höra ett litet avsnitt ur den boken. Det är Jakob Bergman som intervjuas. I juli 1944 deltog han i bildandet av den provisoriska regeringen i Polen. Han har, kan man säga, tillhört partiets hjärta, dess högsta auktoritet. Men innan han dog uteslöts han ur partiet. Han ströks till och med ur polska uppslagsverk. Vi ska ha ett avsnitt ur intervjun med honom, och det handlar om ett besök hos Stalin i Moskva. Stalins supéer brukar börja först klockan 10 på kvällen, eller hur?
De börjar sent på kvällen och pågick det tidigt på morgonen. Härlig mat, mängder av goda drycker. Jag minns en utsökt björnstek. Bredvid Stalin satt alltid Bjerot och jag på andra sidan. Stalin brukar utbringa skålar. Först en, något hjärtligare, för kamrat Bjerot, och sen en för kamrat Bergman. Men i båda fallen så var han i grund och botten fåordig och i princip formell. Sen la han på grammofonskivor med georgisk musik som han var hemskt förtjust i. En gång, jag tror det var redan 1948, så dansade jag med Molotov.
Med fru Molotov menar ni?
Nej. Hon var inte med. Hon satt i läger. Jag dansade med Molotov. Vals tror jag det var. Någonting mycket enkelt, för jag kunde inte dansa ett dugg egentligen. Jag bara rörde benen i takt med musiken.
Och lät er föras?
Ja, Molotov förde, det skulle jag inte ha klarat av. Han dansade förresten riktigt hyggligt. Jag försökte följa hans steg, men från min sida var det ju ett jippo, inte dans.
Och vem dansade Stalin med?
Stalin dansade inte. Han vevade upp grammofonen, vilket han såg som sin medborgerliga plikt. Han svek den aldrig. Han la på nya skivor och såg på.
På er?
Ja, han såg på hur vi dansade.
Var det roligt?
Roligt, ja, men samtidigt spänt inombords.
Så ni hade inte roligt på riktigt?
Stalin hade riktigt roligt. Att dansa var för oss ett bra tillfälle att säga saker till varandra som inte kunde sägas högt. Molotov varnade mig den gången för infiltration från olika fientliga organisationer.
Skrämdes han?
Nej, det hette att han varnade, som kollega. Han utnyttjade situationen som han kanske själv hade arrangerat, eftersom det var han som bjöd upp mig. Under valsen sa han några ord i förbegående, sånt som han tyckte skulle vara till nytta för mig. Jag noterade vad han sa, men svarade ingenting.
Var det några kvinnor med?
Inga. I Stalins omgivning träffade man inte på några kvinnor. Sådana saker sköttes ytterst diskret, inom kretsen av de allra närmaste. Stalin såg noga till att det inte förekom något skvaller om honom. Skvaller är alltid mycket farligt om det handlar om en sån herre. Det förstod Stalin. Och han ville visa sig fläckfri i varje tum.
Var det soldater som passade upp?
Under mina besök så var det säkert.
Ja, där tog avsnittet ur det ansvariga slut. Det var alltså en intervju med Jakob Bergman. Och i en studio i Paris så finns nu Teresa Toranska med oss, författarinnan till boken. På grund av de nya visumlagarna i Frankrike så vågar hon inte lämna landet av rädsla för att inte få återvända dit. Men hon sitter alltså i Paris och är med oss, hoppas jag, och jag ska säga välkommen till magasinet som låter så här. Droga Pani Toranska, vitame do programme magasinet. Och nu ska jag få hjälp i fortsättningen av dig, Anders. Jag ska fråga dig, Teresa, hur har du fått dessa herrar att ställa upp?
Jak to się stało, że w ogóle ci oni zgodzili się na rozmowę? Co pani robiła, żeby to się tak wyszło?
Przecież ja byłam pierwszą osobą, która chciała ich wysłuchać. Jedni z nich byli wyrzuceni z partii, a więc w ogóle odsunięci od życia, wykreśleni z historii. Inni sami zaczęli się w którymś momencie zastanawiać, co się stało. Inny chciał udowodnić mi własne racje.
To znaczy... Jag
var överhuvudtaget den första personen som ville lyssna på dem. Somliga av dem var sådana som hade för länge sedan redan kastat ut ur partiet och avlägsnats ifrån det offentliga livet. Och jag var den första som ville höra på dem. Andra hade börjat reflektera över hur deras liv hade blivit sådana som det blev. hur det kom sig att de befann sig i detta elände, i denna eländiga situation. Och ville tala om det.
Det låter nästan som de vill lätta sitt hjärta. Det är ju mycket gamla människor, de har så att säga ingenting att förlora. De är 80 år de flesta. Hur kommer det sig att de talar så öppet?
Jak to się stało, że tak otwarcie w ogóle mówią? Czy to dlatego, że są już starymi ludźmi, nic nie mają do utracenia?
Tak, z jednej strony, że byli bardzo starymi ludźmi, wiedzieli, że po raz ostatni dają głos. A jednak mieli nieświadomość odpowiedzialności. A ja miałam bardzo dużo czasu, żeby ich słuchać.
Jo, det hänger ihop med att det var gamla människor. De förstod att det här var deras sista möjlighet att komma till tals överhuvudtaget. Och de var, att de talade så fritt på det sätt som de gjorde beror på att, på deras fruktan för historien och historiens dom. De ville in i det sista bevisa att det de hade gjort var av gott uppsåt. Och mina frågor gick åt andra hållet, eftersom jag tycker att det de har gjort är bara dåligt, och därför så grälar vi ganska ofta i dessa samtal.
De har ju, som de själva berättar, mycket på sina samveten. Ångrar de ingenting idag?
Dużo im leży na sumieniu i sami się jakoś przyznają do tego. Czy niczego w ogóle nie żałują dzisiaj?
Jedni żałują, inni nie żałują. Jedni mówią, że w pełni poniosą odpowiedzialność przed historią i nie mają sobie niczego do wyrzucenia. Takich było naprawdę bardzo wielu.
Olika. En del ångrar sig, andra ångrar sig inte. Somliga säger att jag kommer att bära hela mitt ansvar inför historien. Andra ångrar vad de har gjort.
General Jaruzelski, dagens ledare i Polen, har han någonting gemensamt med de här gamla stalinisterna?
General Jaruzelski, dzisiejszy władcy w Polsce, czy oni w ogóle coś wspólnego mają z tymi starymi władcami z okresu stalinizmu?
Jak pisałam tą książkę, to cały czas wydawało mi się, że piszę ją że pisze tą książkę, że to nie jest książka historyczna, że to jest książka o współczesności. To na pewno Państwu opowiem. Mam nadzieję, że może mi się to uda.
De har allt gemensamt. Medan jag gjorde den här boken så hade jag en känsla av att inte alls göra en historisk bok, utan att göra en bok som handlar om dagens situation, dagens kommunistiska ledare. Men vad som egentligen döljer sig i general Jaruzelskis huvud, det vet jag ju inte. Det kommer jag få veta den dag som jag får ett samtal med honom.
Man hoppas på det kanske rent av.
Czy pani ma taką nadzieję, że kiedyś się odbędzie taka rozmowa z generałem Jaruzelskim?
Proszę pana, nadzieja to jest... Nadzieja jest w ogóle motorem wielu różnych działań. Bez nadziei pełnej podchodziłam do niektórych rozmów i na przykład o rozmowę z Bermanem zabiegałam rok i w końcu mi się udało. No, dzięki stanowi wojennemu, tak muszę powiedzieć, bo Berman zgodził się na rozmowę wtedy, kiedy wybuchł stan wojenny i wtedy... Ja już go zresztą nie poprosiłam o rozmowę, a zażądałam odpowiedzi, co się w ogóle stało i dlaczego los w ten sposób doświadcza nas.
Hoppet är drivkraften bakom många mänskliga verksamheter, och till exempel för att få komma till tals med den viktigaste personen i boken, Jakob Bergman, som vi också hörde tidigare, så fick jag anstränga mig under ett års tid, och det var inte förrän under krigstillståndet som han bestämdes för att samtala med mig.
Kan Teresa Toranska återvända igen till Polen?
Czy pani Teresa ma możliwość wrócić do kraju?
Nie wiem, pytanie jest źle postawione, raczej powinno być pytanie wprost, czy wracam, czy nie wracam, więc wracam. A na temat możliwości się w ogóle nie zastanę. Oczywiście, że przecież jest to mój kraj. Dlaczego nie mam nie wrócić?
Frågan är fel ställd, eftersom den borde ställas rakt på sak. ska ni åka tillbaka eller inte? Och på det svarade jag att det ska jag förstås göra. Jag ska åka tillbaka till Polen därför att det är mitt land.
Tack så mycket, Teresa Toranska i Paris.
Serdecznie dziękujemy, pani Teresa.
Dziękuję.
Där lämnar vi alltså Teresa Toranska. Och jag undrar, det här programmet nu som vi har visat, det här reportaget som Jan Mosander har gjort och samtalet med Teresa Toranska, finns det någonting som de polska myndigheterna ogillar i detta, tror du?
Ja, det tror jag att de ogillar i högsta grad, men det tycker inte jag att vi ska bekymra oss om.
Nej, men har de någonting att invända, tror du, mot programmet? Apropå det här tövädret som vi talade om från början.
Ja, jag är inte säker på att vi kan bedöma det som ett tövädret ännu. Men,
jag tror att de samtidigt vill visa att vi kan faktiskt vara lite mjuka också. De vill visa yttervärlden att försöka få USA till exempel att lätta på sanktionerna och så, och då ser man också lite genom fingrarna med det här. För 4 år sedan så hade vi blivit utvisade om vi hade ertappats utanför general Jaruzelskis villa. Ja, vi som filmade.
Ni blev bortmotade i alla fall därifrån.
Nu ja, men vi blev inte utvisade ur landet.
Nej. Och för dig har det aldrig varit någon svårighet att fara till Polen och intervjua oppositionella och ge offentlighet åt dina intervjuer och sen få återvända igen?
Nej, det har inte varit.
Det har inte varit. Nej. Tack ska du ha. Tack, Jan Mosander.
Polisen kräver att Wałęsa ska lämna Leninvarvet i Gdansk, annars blir han hämtad av polisen. Redan vid 8-tiden sågs en annan av de tongivande solidaritetsledarna föras bort från varvsområdet iförd handbojor.
Talare läses orden om att arbetarna ska lämna varvet upp med jämna mellanrum, men än så länge är de kvar. Utanför varvets grindar finns kravallpolis redo att ingripa. De strejkande arbetarna har vädjat till Gdansks biskop att hjälpa dem att få mat och medicin. Samtidigt som spänningen vid Leninvarvet alltså stiger, så har regeringen presenterat ett lagförslag som, när det antas av parlamentet i nästa vecka, förbjuder alla former av protestaktioner i Polen till årets slut. Strejken vid Leninvarvet har redan förklarats som olaglig, och åklagaren i Gdansk undersöker om man redan nu kan döma de strejkande till 1 års fängelse enligt en lag från 1982. Men den nya lagen skulle alltså förbjuda alla former av strejker och protester, alltså även om de leds av de officiella fackföreningarna som idag har rätt att strejka. Den nya lagen ska också ge regeringen långtgående befogenheter att genomföra sina ekonomiska reformer. Det är bland annat de som har lett till dagens oro i Polen, det vill säga prishöjningar och lönestopp. Enligt den nya lagen skulle regeringen inte bara kunna förbjuda strejker och andra protestaktioner, utan också frysa priser och löner, införa nya skatter för enskilda och företag, beordra avskedandet av arbetare, avskeda företagsledare och så vidare. Tidigare trodde man inte att sådana här undantagslagar skulle behövas för att genomföra de ekonomiska reformerna, men de senaste veckornas strejker och oro i protest mot reformprogrammet har nu lett till att regeringen vill ha dessa extraordinära befogenheter. Men det här lär knappast hindra Solidaritet att agera, eftersom de ju redan betraktas som illegala. 1 års fängelse skulle bli straffet för organiserandet av strejker eller andra protestaktioner i Polen.
Bo Karlström rapporterade. Och vi har just fått kontakt med Ekots Östeuropa-korrespondent Göran Skånsberg, som för en stund sedan anlände till varvs- och hamnstaden Gdansk. Göran, hur är situationen i det ena av Polens strejkcentra?
Ja, läget här är ganska spänt. Leninvarvet hårt bevakas av polis och alla som försöker närma sig stoppas. Det går också omkring polispatruller på gatorna i närheten. Det finns inga journalister kvar inne på varvet nu. Den sista som lämnade varvet var Washington Post-korrespondent. Det har rapporterats under dagen att också ganska många arbetare har börjat lämna varvet.
Vad kommer att hända, tror du, när regeringens planer blir kända här nu?
Ja, vad som kommer att hända här i Gdansk på Leninvarvet, det vet vi inte än. Det går naturligtvis en massa rykten. Och det ihärdigaste riktigt säger att kravallpolis kommer gå in i natt på varvet. Något som pekar på det, det är att en särskild antiterroriststyrka har kommit till Gdansk. Det var en sån styrka som stormade strejkledningens byggnad på stålverket i Nova Huta här om natten.
Göran Skånsberg sa det.
Och dagen efter, den 7 maj 1988.
Polisen har inte gått in på Leninvarvet i natt. Varvet hålls fortfarande ockuperat. Man kan se solidaritetsbanderoller på grindarna och tillfarterna är fortfarande spärrade. Men det finns färre polispatruller på gatorna än igår kväll. Det verkar nu som om myndigheterna tänker vänta ut de kvarvarande arbetarna. Matförrådet inne på varvet börjar sina. Allt fler arbetare har gett upp. Men det kan bli en lång väntan. Det är de yngre, mest militanta arbetarna som håller sig kvar in i det sista. Samtidigt har det officiella facket i Polen reagerat skarpt på den undantagslag som ska läggas fram för parlamentet på onsdag och som förbjuder alla strejker och andra protestaktioner fram till årets slut. Det officiella fackets ordförande, Alfred Mjodovic, sa igår att den nya undantagslagen är ett hårt slag. Ledningen för det officiella facket hade tidigare gjort ett mycket kritiskt uttalande mot regeringens pris- och lönepolitik och ger den skulden för de konflikter som uppstått. Arrogans och oförmåga att svara på signalerna från facket har ökat spänningarna, heter det i uttalandet. Fackledningen säger att den stöder alla lagliga aktioner för att skydda de anställdas levnadsstandard, däribland strejker. Men det officiella facket tar avstånd från vad det kallar vilda strejker, det vill säga strejker organiserade av Solidaritet. En domstol i Gdansk har dömt solidaritetsledaren Bogdan Lis till 3 månaders fängelse. Han anklagas för att ha organiserat en olaglig strejk.